O Jesu, det blodet som talar som mild. Ditt blod som från korset flöt neder. Giv att på mig det icke må bliva förspilt. På dig jag förtröstar och beder. Gud, vare mig syndare nådig. Amen. Vi hade förra timmen här i eftermiddag till sist begrundat det 12:e kapitlet i Uppenbarelsen. Vi ska läsa sista delen av det kapitlet, alltså verserna 13 och följande. När draken fann att han hade blivit nedkastad till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött gossebarnet. Men åt kvinnan gavs den stora örnens två vingar, så att hon kunde fly till den tillflyktsort i öknen, där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid, utom räckhåll för ormen. Då sprutade ormen ur sitt gap vatten efter kvinnan som en flod, för att hon skulle föras bort av strömmen. Men jorden kom till kvinnans hjälp. Den öppnade sin mun och drack upp floden, och draken som draken hade sprutat ur sitt gap. I sin vrede över kvinnan gick då draken bort för att föra krig mot de övriga av hennes släkt, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Det 12:e kapitlet handlar om en märkvärdig strid i himlen. När Mikael, denne änglafurste, och hans änglar, alltså de änglar som står under hans kommando, går till strid mot draken. Och draken, vi sa, det är ett fabeldjur. Det har aldrig funnits någon drake i sinnevärlden, men i Uppenbarelsebokens bildspråk brukas detta uttryck. Och har tydligen gestalten av någon väldig orm. Och det är Satan själv. Hans namn är Djävul och Satan. Han som leder hela världen vilse. Han hade försökt att omintetgöra Jesus Kristus. Och misslyckats. Han trodde att han hade övervunnit honom. När han vållade hans död på Golgata. Men det står ju i 1 Korintier 2. Att om denna världens herrar hade förstått Guds vishet. Så skulle de inte ha dräpt härlighetens herre. Nej, det gick över Satans horisont. Att Jesu död långt ifrån att betyda hans tillintetgörelse. Betydde att Guds plan gick i verkställighet. Och försoning vanns för hela världen. Och när nu det har misslyckats att tillintetgöra frälsaren, så vänder sig draken, alltså djävulen, mörkrets furste, emot dem som tror på honom. Vi sa solkvinnan som är skildrad i detta kapitel, det är Guds menighet. Och man ska inte fråga om det är Guds menighet i gamla eller nya förbundet. För det sant troende i gamla och nya förbundet är ett. Gud har en enda menighet. Och ur menigheten gick en gång Jesus Kristus fram. Och det var omtalat med det bildspråk vi lyssnade till i början av detta kapitel. Och nu sägs det om de enskilda medlemmarna av menigheten. Att de är barn till kvinnan, de hör till hennes släkt, och mot dem riktar djävulen nu sina angrepp, sedan angreppet mot frälsaren själv gick om intet. Men när vi läser detta ska vi inte heller glömma att skriften mycket klart och tydligt säger att Jesus i sin död har övervunnit Satan. För det första, han segrade över honom i frestelsen, som vi läser i Matteus 4 och Lukas 4. Och för det andra står det i Hebreerbrevet 2:14 att han genom sin död har gjort den makt om intet som hade döden i sitt våld, nämligen djävulen. Genom sin död har han gjort hans makt om intet. Och den närmare förklaringen är den att djävulens makt över vårt släkte, den hänger samman med syndaskulden. Han har makt över vårt släkte och makt över den enskilde på grund av syndaskulden. Men när skulden är sonad, då är hans makt bruten, och nu kan den enskilde bli fri sålunda. Man talade om detta i gamla tider med bildspråk. Man använde en berättelse i domarboken som bild. Där talas det om att domaren Simson en gång blev instängd i staden Gaza och gick ut om natten och bröt ned stadsporten, och bombarna lade det på sina skuldror och bar bort det långt utanför staden. Det använde man som bild och sa, så länge Simson var i staden var alla i staden fångar, men när han hade brutit ned porten var alla i staden fria, bara de ville begagna sig av friheten och gå ut. Det är det som har skett i Kristi död. Han har brutit ner fängelsets port. Nu kan Satan inte mera någon fånge hålla kvar. Söker han att disputera, sista ordet Herren har. Men detta hindrar inte att han gör sitt yttersta för att snärja människor, för att hindra människor att ta emot frälsningen. Och det hindrar inte att han förföljer till det yttersta dem som tror på Jesus. Och det är om den förföljelsen vi hörde talas till sist i detta kapitel. Nu ska vi säga att, gärna upprepa det, att 12:e kapitlet i Uppenbarelsen är det mest svårtolkade. Alla de andra kapitlen, det ligger tämligen klara. Men här är det vissa svårigheter. Jag har försökt att säga hur jag tänker att kapitlet ska uppfattas. Jag vill också säga det, att även detta kapitel alldeles klart syftar till att uppmuntra och trösta Guds folk. Alldeles som djävulens anlopp emot Jesus själv gick om inte, så ska hans anlopp och hans krig emot Guds folk i ändens tid, det ska i verkligheten bara tjäna deras frälsning. Det är den tröst som ligger i detta kapitel. Och därför läser vi också före det stycke som vi nu läste innan till en segersång. Vi kan i alla fall inte för tidens skull fördjupa oss närmare i innehållet i den sången. Och vi har bara i korthet angett sålunda vad som är summan av det 12:e kapitlet. Nu det 13:e kapitlet, det ska vi se nogare på. Det är på ett sätt själva nyckelkapitlet. Mot det syftar det föregående, och det som sker i detta kapitel, det utvecklas sen i fortsättningen och når sin fulländning. Draken ställde sig på sanden invid havet. Då såg jag ett vilddjur som steg upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på vart och ett av sina horn hade det en krona. Och på sina huvuden hade det hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Men det hade fötter som en björn och gav som ett lejon. Draken gav vilddjuret sin egen makt, sin tron och sin väldiga myndighet. Draken är alltså djävulen. Han ställde sig på sanden in vid havet. Vad är havet? Det står i 17 kapitlet. Det är alltså en av de ganska många förklaringar som vi har i olika ställen i Uppenbarelsen. 17 kapitlet, vers 15. Vattnen som du såg där sjökan sitter är folk och folkgrupper, folkslag och språk. Så att vattnet, havet, det är folkvärlden. Draken ställde sig sålunda in vid folkvärldens väldiga hav. Och då såg jag ett vilddjur som steg upp ur havet, framkallat givetvis av draken. Och det är det vilddjuret som sen omtalas i detta kapitel utförligt och som vi känner igen från Nya testamentets tidigare framställning. Det är den gestalt som Johannesbreven, första och andra Johannesbrevet, kallar antikrist. Och den grekiska prepositionen anti kan betyda både mot och istället för. Och antikrist är sålunda på en gång Kristi motståndare och vill i varje bemärkelse ta Kristi plats i vårt släkte. Det ligger i själva namnet. Paulus kallar honom laglöshetens människa. Lov heter det på norskt. Därför att lovlösheten, upproret emot Guds lov, det når sin höjdpunkt i honom. Han trampar under fötterna varje gudomlig lov, både den som är skriven i människohjärtat och den som är skriven i den heliga skriften. Paulus kallar honom också förtappelsens man, alltså den eviga fördömelsens man, därför att han är den människa som före alla andra kommer i den eviga fördömelsen, i helvetet. Ingen människa är ju ännu i helvetet, utan alla de döda är i dödsriket, som är evighetens stora evighetens stora väntrum, där de väntar uppståndelsens dag och somliga ska uppstå till liv, det som har dött i tro, och andra ska uppstå till dom, det är det som har stått Gud emot. Men innan någon som är i pinorummet kommer i helvetet ska antikrist kastas dit. Vi läser om det i det 19 kapitlet i Johannes Uppenbarelse. Han är sålunda framkallad ur folkvärlden, och det innebär att han är en människa. Så antikrist är inte en rörelse eller en tankeströmning eller en organisation, utan antikrist är en människa, en personlighet. Och i och med att vi vet det, vet vi också något om hans tid, den tid han utvecklar sin makt på jorden. Han måste ju vara i sin fulla kraft när han börjar sin gärning. Och han är tydligen ännu i sin fulla kraft när hans dag är slut. Så att det är bara en begränsad del av en människoålder som hans verksamhet varar. Han är väldigt mäktig. 10 horn och 7 huvuden, alldeles som draken. Vilket innebär ju att han är drakens ställföreträdare. Draken gav vilddjuret sin egen makt och sin tron och sin väldiga myndighet. Så han är utrustad med sataniska krafter. Och vidare sägs det att han har en mycket egendomlig gestalt, liknade en leopard av fötter som ett björn och gap som ett lejon. Vi läser i Danielsbokens 7:e kapitel om 4 vilddjur, och de representerar alla världsmakter, världsriken. Och det är ju märkvärdigt vad det sitter ut i, att de stormakter gärna har ett vilddjur till sinnebild. Ryssarna har björnen, engelsmännen har örnen. Nej, de har lejonet, och amerikanerna har örnen och så vidare. Men en stat som har exempelvis ett lamm till sinnebild, det finns ju inte. Utan det är vilddjur som man väljer till symbol. Man har frågat, vad är skillnaden då emellan världsriket och staten? Jo, en skillnad måste det vara. Vi vet att staten och dess ordningar grundar sig på Guds vilja. Överheten är av Gud. Det ser vi i Romarbrevet 13. Och den utövar sin myndighet sålunda i enlighet med Guds vilja. Däremot världsriket, som inte respekterar skillnaden mellan nationer, utan vill samla om möjligt alla folk under sitt välde. Det har man riktigt och träffande sagt. Det strävar efter en universalitet som innebär ett uppror emot Gud. En universalitet som bara tillkommer Guds rike. De 4 världsrikena, alltså det babyloniska, eller om man vill babyloniska syriska, det medisk persiska, det grekiska och det romerska, det är det som omtalas i Daniel 7. De hade alla denna karaktär. De ville lägga under sig hela världen. Och vi kommer ihåg att det står i Lukas 2 att kejsar Augustus utfärdade en befallning att hela världen skulle statskrivas. Det var ju praktiskt taget hela den då kända världen som hörde till romerska riket. Nu är det tydligt att det som står här om vilddjuret, om antikrist, det är en kombination av de 4 djuren i Daniels bok. Det är drag från alla dessa 4 djur. Och sålunda är detta nya världsrike det slutgiltiga, det som de föregående har varit förelöpare till. Och det som de strävade efter men aldrig lyckades med, nämligen att faktiskt lägga hela världen under sig. Det ska lyckas för detta sista rike. Och det är nu inte nog med det att han är en mäktig härskare, som vi sa. Han är utrustad med sataniska krafter. Det står om det också i Andra Thessalonikerbrevet 2. Det är Satans verk att den laglöse kommer. Och han ska utföra alla möjliga häpnadsväckande gärningar som har skenet av underverk. Det är sålunda inte under i verklig mening, utan det är skenbara under. Finns det sataniska under? Under imponerar ju alltid oerhört på människor. Och om det faktiskt sker någonting som kan betecknas som under, så brukar man ju falla till föga för det och mena att här är i alla fall ett bevis på att Gud på något sätt är verksam. Det är ju inte alls säkert. Trollkarlarna i Egypten gjorde efter en del av de under som Moses gjorde. Og det finns i den religiösa historien många bevis på att människor som i verkligheten är Guds fiender har uträttat under. Hur verkliga de var, det kan man lämna det här, men i alla fall de har uppfattats som under. När jag var i Tyskland i slutet av 20-talet talade man överallt om en märkvärdig sekt som hade uppstått där, som var grundad av en man som heter Weisenberg och som gjorde anspråk på att ha åstadkommit in den heliga andes kyrka. Och han hade massor av anhängare, sa man. Det där intresserade mig, så jag försökte att få tillträde till en av deras gudstjänster, och det var mycket kusligt. Det var ingen gudstjänst, utan det var en tillställning som fyllde en med fasa. Människor blev medvetslösa, en här och en där, under hela den tid vi var samlade. Och var det, där framme satt vid en lång pulpet en rad personer klädda i svarta kåpor. Och de talade, men vad de talade om begrep jag inte, för det var saker som jag inte alls kände till. Men den ena efter den andra blev medvetslös, och några gick omkring och stötte de här stackarna i huvudet som blev medvetslösa, så de vaknade upp igen. Det som gjorde att denna underliga rörelse grep omkring sig så väldigt, det var att man botade sjuka. Jag frågade, tror ni verkligen att folk blir friska? Ja, sa de som kände det. Det kan man inte tvivla på, fast somliga blir sinnessjuka efteråt. Att det var sataniska makter i den rörelsen, det är ju alldeles klart. Jag ska aldrig så länge jag lever glömma detta ohyggligt kusliga intryck av deras så kallade gudstjänst. Ja, Satan ska göra väldiga under genom antikrist. Men märk nu, det talas om vildjuret och om den falske profeten, men det sägs i hela kapitlet inte någonting om vad draken gör, vad djävulen gör. Nej, därför att han verkar genom människor. Det är ju så han verkar. Han verkar anonymt. Vi har ju en gudlös tidning i Sverige som heter Dagens Nyheter. Och den är tyvärr den största vi har i landet. Ja, avis heter det på norsk, det vet jag. Den största, och den är mera gudlös som möjligt än den var längre tillbaka. Men 1911 avskaffade den djävulen. Så när man hade en enkät och med bemärkta personer och drog slutsatsen sådana till sist att djävulen finns inte. En svensk författare ironiserade över detta och sa, jag mötte djävulen på Västerbro i Köpenhamn, och han sa att han är helt förnöjd med att man har avskaffat honom, för han verkar anonym. Han föredrar att verka anonym. Ja, det var naturligtvis en skönlitterär författare sätt att uttrycka saken. Men det är ju riktigt. Djävulen framträder inte med i någon skräckinjagande gestalt som folk kan se, för han verkar genom människor. Det är hans metod. Det gör han sålunda också i framställningen i detta kapitel. Han hade hädiska namn. Namn sålunda som innebar förgripligt tal emot Gud. För hädelse, det är att tala förgripligt om eller till Gud. Och vi ska se hur klart och tydligt det är att han är en person. Och vilddjuret gav sin mun, står det, som talade högmodiga hädiska ord. Talar gör han alltså. Och vidare, alla som bor på jorden, 8:e versen, ska tillbedja det, med undantag av dem vilkas namn lammet har skrivit i livets bok. Lammet som är slaktat från världens skapelse. Nu minns jag inte hur denna sista vers lyder i den norska bibeln. Står ungefär så här. Alltså, i vår svenska officiella översättning står det om på ett annat sätt. Så att lammet har skrivit namnet ifrån världens skapelse. Men den korrekta översättningen är ovillkorligen just denna. Det är en vers som jag har diskuterat också med många andra som har sysslat med Nya Testamentet vetenskapligt. Alltså Guds lamm är slaktat från världens skapelse. Det låter underligt, men det är det inte. Utan det vill säga det att Kristi offer, det är till i Guds eviga plan. När Gud skapade världen, den allvetande Guden skapade världen, då visste han om syndafallet. Och visste om all människans ondska. Och ändå skapade han människan. I en gammal judisk utläggning av första Mosebok står det, när man förklarar stället i första kapitlet, låt oss göra människor till våra avbild. Att det sa Gud till änglarna. Och så talar han om för änglarna hur ung människan skulle bli. Och det blev helt förskräckta. Och bad honom inte skapa några människor. Men han svarade, vem skulle då hålla mina bud och mina stadgar? För loven var skapad för världen, säger man, säger judarna. Och den var skapad för att tillämpas, levas här på jorden. Så änglarna kunde inte göra det. Utan det skulle ske här nere på jorden. Då skulle jag tänka mig att en och annan av oss tycker att detta är löjligt. Men om man har förstått bildspråket, alltså det skriftlärde symboliska sätt att uttrycka sig, så är detta djupsinnigt. Alltså för den heliga änglavärlden är det obegripligt att Gud skapade människan när han visste hennes fall i förväg. Men Gud gjorde det lika fullt. För att människan hade en säregen kallelse att förverkliga Guds vilja. Och Guds yttersta vilja var ju personliga väsen som han kunde dela sitt eget liv med. Som av egen fri vilja valde att leva det liv som är Guds eget liv. Livet i hans kärlek. Därför skapade han människan. Men vilken nöd det har kostat honom att se syndafallet och människors synd. Det kan vi bara ha en aning om. En gammal svensk bibeltolkare sa för länge sedan. Korset på Golgata, det var den tanke som Gud vilade i när han skapade världen. Han såg inte bara människans fall. Han såg också botemedlet och hjälpen. Och det var korset på Golgata. Och därför att Kristi kors är till i Guds plan från evighet, kan det sägas att lammet är slaktat ifrån världens skapelse. För det som är till i Guds plan, det är en verklighet inför Gud. Och därför kunde människor bli saliga i gamla testamentets tid. Därför att Guds lamm är slaktat från världens skapelse, det vill säga Kristi offer var till inför Gud och hans blod gällde innan korset ännu var rest på Golgata. Till det som gör att vilddjuret vinner människors tillbedjan, det är detta att det fick ett dödligt sår. Men dess dödssår blev läkt och hela världen följde efter vilddjuret i stor förundran. Det står nu inte vem som tillfogade vilddjuret det såret. Så det kan vi inte göra oss några tankar om. Men det fick ett dödligt sår som måste ha uppfattat så att det dog. Men dödssåret blev läkt. Saken uppfattas så att antikrist dog och så får han liv igen. Han efterapar med andra ord Kristi seger över döden. Och detta har den verkan att hela världen tillber honom. De tillbad vilddjuret och sjöng. Vem kan mäta sig med vilddjur? Vem kan strida med det? Man märker sålunda att denne världshärskare, han nöjer sig inte med att man är en lojal medborgare. Det räcker inte med att man är en lojal medborgare, utan han kräver hela människan. Det fattar folkslagen så att de tillber honom. Och sen ska vi se att det är understruket i senare delen av kapitlet också. Alltså det är en totalitär stat. Den kräver hela människan. Det har alla totalitära stater gjort, fastän ingen har kunnat förverkliga det fullständigt. Jag minns när jag var i Tyskland 1937. Vi visste i alla fall i Sverige då mycket lite om vad nazismen egentligen var. Det fick jag tämligen klart för mig på den resan. Jag satt och läste på hemresan en avis så där någon av de nazistiska ledarna hade hållit ett föredrag. Och det slog ner i mig, här måste det vara en huvudpunkt. Vi har, sa han, alltid gjort anspråk på hela människan. Hela människan. Det ligger i den totalitära statens väsen. Det ligger i den kommunistiska statens väsen. Det är tankar är tullfria, säger man, men det är de inte i kommunistvärlden. Utan staten gör anspråk på hela människan. På hennes tankar, på hennes religiösa tro, kräver i verkligheten hennes tillbedjan. Och nu måste man säga att människosläktets avfall från Gud har nått sin högsta tänkbara höjd när människosläktet faller ner och tillber sig själv i antikrist gestalt. Nu ska vi kan hända säga någonting om företeelser i vår egen tid. För det är därför vi har fått Johannes uppenbar. För att till vägledning i den tid i vilken vi lever. Spelar den totalitära staten någon roll i vår tid? Ja, vi nämnde nyss kommunistvärlden. Där försöker man ju genomföra en totalitär stat och man har maktmedel att göra det som de gamla världsskikarna ju absolut inte hade. Då var romarna så effektiva organisatörer de var. Det var inte vidare skickliga. Den moderna staten har ju överallt en oerhörd makt över individ. Det har den också i Västerland. Någon motsvarighet till det fanns ju inte i antiken. Och man måste ju säga det också, att hela världen mer eller mindre går omkring med en åstundan efter att det ska bli en enhet här i världen. Så att man slipper framförallt krig och sånt elände. Det är tydligt att det som står i sjätte kapitlet i Johannes uppenbaring, ryttaren på den röda hästen, med allt som kriget drar med sig, hungersnöd och anarki, det är en ohygglig fråga för mänskligheten. Och det måste höra till bakgrunden för vilddjuret, för antikrist framträdande. Man hoppas att han ska åstadkomma en enhet i världen så att det blir fred. Ja, är det inte det som man talar om ideligen och har gjort länge nu efter det sista kriget? Vi måste få en världsregering. Vi måste få allting samlat under en hand. Det blir ingen fred annars. En världsregering. Och ibland går man längre. Och säger att vi behöver en man i spetsen för denna regering. Som har en absolut makt. Och så tror man då att om vi får en världsregering så blir det världsfred. Både Nationernas förbund och Förenta Nationerna, de syftade ju till det, att förebygga krig genom att man organiserar ett väldigt förbund av stater. Ja, och vad har åstadkommit genom det? Vi kan ju inte märka att det har åstadkommit någon världsfred. Nej, utan dessa organisationer är ju precis lika maktlösa. Man pratar i oändlighet. Men det är väldigt sällan man lyckas att hindra något krig. Nu säger Uppenbarelseboken att Antikrist visserligen ska samla hela världen under sitt välde. Men någon fred blir det inte. Vi läser det 17 kapitlet som handlar om Babylon. Och Babylon är, nu har vi inte möjlighet att närmare uppvisa det. Babylon, det är huvudstaden i Antikrists rike med allt vad det innebär. Var den kommer att finnas, det kan ju ingen veta. Men det är alldeles uppenbart att det är huvudstaden i Antikrists rike. Det står i sista versen i det 17 kapitlet. Kvinnan som du såg är den stora staden. Som har herraväldet över konungarna på jorden. Men vad står det i det 17 kapitlet för övrigt? Det står att antikrist, att vilddjuret tillintetgör sin huvudstad. Man sliter kläderna av skökan och ödelägger henne, sägs det. Så det är så långt ifrån att det blir någon fred, att det blir anarki och antikrist grips av fruktan för sin egen huvudstad så att han ödelägger den. Man har dragit fram exempel ur historien för att belysa det. Man har talat om hur de romerska kejsarna fruktade staden Rom. Och somliga av dem ville ju rakt inte bo där. För att finns det en stor stad, då finns det alltid möjligheter till opposition. Då finns det alltid folk som har konspirationer på att ställa till någon revolution. Saken är ju den att det onda inte kan skapa någonting. Utan det onda kan bara ödelägga. Och därför blir det sålunda ingen världsfred. Utan det blir bara en allt förfärligare anarki. Detta att man ska försöka nu att samla allting under en hatt. Enhetsrörelser på det politiska och ekonomiska området kännetecknar ju vår tid. Det var någon som frågade här om fällesmarknaden. Om det kan sägas något om det ur det profetiska ordets synpunkt. Jag ville säga inte speciellt så mycket jag förstår, men så att det är ett led i denna strävan till en enhet. En politisk och ekonomisk enhet. Man anser att det är ofrånkomligt. Och man tror att allt gott ska komma av det. Men istället kommer det ju bara anarki och nöd och elände. Hur länge ska antikrist fortsätta? Han ska göra det 42 månader. Det är också ett sådant profetiskt tal. Vi har varnat flera gånger för den tanken att det skulle gå att räkna ut tider och stunder med hjälp av talen i det profetiska ordet. Och det är väl numera inte några andra, några underliga sekter. De gör det. Jehovas vittnen har ju sysslat med det. Och vi har i Sverige en sekt som heter Efraims söner. Som har gjort det. det är lite lustigt, för ibland så förefaller det som de inte trodde på det där själva. Vi annonserade ett möte en gång på en plats i Östergötland, där det stod, vi ska tala om att 3,5 års torka förestår. Men sen stod det i kanten nere på affischen, i händelse av regn hålldes mötet i ordenshuset. Så ni fick det inte riktigt tro på det där ämnet själva. Nej, därtill ska talen i det profetiska ordet inte användas. Att det måste vara en kort tid, det är bara det vi kan säga. Det förstår vi när vi vet att hela antikrists regering bara är en del av en människoålder. Och i de 42 månaderna, den uppgiften ligger det sålunda en tröst. Guds folk ska veta att denna tid är begränsad. Gud tillåter inte att den räcker hur länge som helst, utan han har satt en gräns för den. Han fick tillåtelse, står det vidare i 7 kapitlet. Tillåtelse att föra krig mot de heliga och att besegra dem. Att besegra dem, naturligtvis i yttre motto. Så att allt det som kallas kyrka och kristendom, det är utplånat. Så människor, det syns inte mer, utan det existerar under jorden. Men det ska existera där. För Herren har en menighet på jorden när han kommer igen. Den saken är alldeles klar. Detta ska vi sammanställa med Jesu ord i Matteus 24. Ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Alltså en världsvid förföljelse emot Guds folk. Vi har talat om detta när vi sysslade med det 6 kapitlet. Där det står om deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull. Och för det vittnesbörds skull de hade burit fram. Vi talade om det, att ända in på 1900-talet föreföll detta fullkomligt otänkbart. Att det skulle bli en förföljelse för trons skull. Man visste nog för all del att missionärer hade blivit dödade. Och man visste att kristna i mohammedanska länder kunde ha det svårt, det visste man. Men någon egentlig förföljelse, nej. Det föreföll orimligt. Världen hade blivit human. Och nu lever vi mitt uppe i Guds församlings stora martyrtid. Ojämförligt mycket mera fruktansvärt än någon förföljelsetid i det förgångna. Det märkvärdiga är ju bara att vi numera vet detta. Man får ju tacka Gud för att vi vet det. Att vi har fått en hel litteratur om det också på våra nordiska språk. Där vi har fakta om den saken. Och vara tacksam för det. Och tacksam för Wormbrands böcker exempelvis. Alltså jag ville gärna säga Wormbrand, han är blodsvittne och han ska ha all möjlig respekt. Det är säkert. Men någon lärofader är han inte. Det finns saker läromässigt som nog kunde vara lite bättre i hans böcker. Det får man se bort ifrån den gången, för att som ett blodvittne har han ändå ett budskap till oss. Vi lever i den stora martyrtiden. Och det sägs på andra sidan järnridån: varför talar ni om den kommande trängseln? Vi är ju mitt inne i det. Vi är ju mitt inne i det. Det är ju ett faktum. Men inte bara det. Utan Guds ord säger sålunda med all möjlig klarhet, vår frälsare själv: ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Så en dag är det så också i Norge och i Sverige. För snart, det vet ingen. Det kan vara imorgon. Vi vet ju att hela världssituationen är sådan att hela spelet kan slås över ända på en natt. Det vet vi. Men hur pass mycket besinnar vi det? Är det inte istället så att det är en andlig sömnaktighet som smyger sig över oss alla? Som en av mina vänner sa en gång, det är som dimman, tåken som smyger sig över vandraren om kvällen, så plötsligt så har han tappat vägen. Vi behöver ett andligt uppvaknande, det är säkert. Och vi behöver mycket rop till Gud om den heliga andes kraft. Att komma igenom den förförelsen som nödens tid som kommer. Vi hörde i det 12:e kapitlet att den stora massan av dem som framträder som kristna. Vi tolkade ju 12:e kapitlet så att förgården som trampas ner av hedningarna, det är namnkristendom. Och helgedomen, det är den lilla del av de bekännande kristna som håller fast vid Herren. Detta avfall, vi kan ju se hur det breder ut sig. Och det står om detta i det 12:e kapitlet också. Nämligen i den senare delen. Den som har öra, han må höra. Om någon är bestämd för fångenskap, ska han gå i fångenskap. Om någon är bestämd att dödas med svärd, ska han dödas med svärd. Man ska lämna det sådant i Herrens hand och vara stilla. Här gäller det att de heliga visar uthållighet och trohet. Uthållighet, tålamod, står det i äldre svenska översättningar, men det är alldeles för svag. Det är den styrka som gör att man inte faller undan när nöden kommer. Och trohet, nämligen trohet emot Herren. Nu såg jag ett annat vilddjur som kom upp ur jorden. Det hade två horn som liknade ett lams, men det hade röst som en drake. All den myndighet det första vilddjuret har utövar det på dess uppdrag. Och det förmår hela jorden och alla som bor på jorden att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödsår är läg. Och detta andra vilddjur kallas ju längre fram i uppenbaringen för den falske profeten. Den falske profeten. Det är alltså den falska profetians representant. Vi vet att de falska profeterna var de sanna profeternas värsta fiender. Och det som kännetecknade de falska profeterna var ju alltid det att de talade så som människor ville ha det. De talade människor till behag. Människor ville ju i allmänhet att allt skulle vara bra. Och därför sa de falska profeterna, det är frid, frid och ingen fara. Det är de falska profeternas kännetecken. De har sådant inget budskap ifrån Gud, utan de talar det som människor vill höra. Och det gör de för att vinna jordiska fördelar. Var finns den falska profeten? Alltså den falska religiositeten. Den religiositet som går i tjänst hos antikrist. Vi talade förut om frafallet. När professor Hallesby skrev sin bok Det sista ting, det är länge sedan nu, det är i alla fall omkring 40 år sedan, då sa han, vi lever mitt uppe i det stora frafallet. Det är mycket större skäl i att säga det nu. Han visste ju vad han talade om. Men situationen nu är ju oerhört mycket mer fruktansvärd. Det är ju så att i alla stora kyrkosamfund, det finns något undantag. Det skulle vara missionssynoden, men det är tvivelaktigt om den längre är ett undantag. där kan man förneka praktiskt taget alla kristendomens grundsanningar och ändå vara präst eller teologieprofessor. Det kan man. Man kan det i alla fall väldigt bra i Sverige. Och nu är det klart att evangelium, det är mer än en lära, det är så. Men det är också en lära. Och det grundläggande elementet i den läran har vi de fyra första verserna i Romarbrevet och de fyra första verserna i första Korintier 15. Och då vi ställer samman dessa åtta verser finner vi att det grundläggande elementet i evangeliet, det är att Jesus Kristus är Guds evige son. Att han är född av Davids släkt. Född av jungfru Maria, som vi läser närmare bestämt både hos Lukas och hos Matteus. Att han har dött för våra synder och att han har uppstått legemlig på den tredje dagen. Om man rubbar på detta, då finns det ju inget evangelium. Det finns inget evangelium. Nu, jag träffade för, ja, det är några år sedan nu, en finsk, ung finsk präst som hade studerat under Boltmans lärjungare, par tre tyska professorer, studerat Nya Testamentet, och en av dessa professorer hade sagt: det finns i de tre första evangelierna bara en uppgift som jag håller för historisk, och det är att Jesu lärjungar en gång åt med otvättade händer, för det kunde församlingen rimligtvis inte ha hittat på, men allt det andra som står i evangelierna, det kunde församlingen ha hittat på. Så driver man teologi i Tyskland. Det finns visserligen en motrörelse numera. Hur pass betydelsefull den är svårt att säga. Men så här har man drivit nu efter kriget teologi i vårt södra grannland. Och därifrån går ju den teologiska lärdomen ut över världen. Jag har varit i Amerika, har jag märkt med stor förskräckelse att Boltman, som ju säger att vi inget vet om Jesus. Det säger han. Han har skrivit en bok som heter Jesus, och som tyvärr är översatt till svenska. Där säger han i förordet att i den meningen som historikern talar om vetande, vet vi ingenting om Jesus. Alltså, när man i den kristna världen får ifrågasätta eller förneka själva den kristna grunden och ändå vara präst och prästlärare, då måste vi ju säga att vi står inför det stora fravfallet. De gamla liberala teologerna, som bekämpades exempelvis här under kyrkostriden i Norge för 50 år sedan, de förnekade visserligen trons grund. Det gjorde de i Sverige också. Men däremot höll de benhårt på den kristna moralen. Man fick för ingen det att röra vid Guds bud. En man som Nathan Söderblom, som var ju liberal från början och till slut, han var våldsam i sina angrepp på omoralen i Sverige. Och andra liberala teologer likaså. Hur är det i vår tid? Nu har man raserat också Guds bud. Så jag tror att jag anförde förut det mest groteska exempel jag känner. Det är så nytt som från maj månad i år, när United Presbyterian Church i Amerika behandlade förslaget till vad man kallade E6-kod. Alltså en skrift som utredde hur man skulle ställa sig till Guds sjätte bud i vår tid. Och hade man slagit ett streck över alla de sexuella synder som Guds ord utdömer, och istället funnit något försvar för allt sammans. För äktenskapsbrott och för samlevnad mellan ogifta människor och allt sådant. Det var under vissa förhållanden var det både det ena och det andra riktigt och i sin ordning. Nu antog inte kyrkosamfundet denna sexkod, så den blev riktningsgivande, men den överlämnades så till Norden till studium. Man tog emot den för att studera den, och sen beror det på hur man ställer sig till den längre fram. Vi har precis motsvarigheter till detta i Sverige. Vi har motsvarigheter till det inom kyrkan, inom statskyrkan, och lika stygga saker inom frikyrkorna. Det har kommit en frikyrklig skrift helt nyligen på ett frikyrkligt förlag som i sak säger ungefär detsamma som denna sexkod i United Presbyterian Church. Och man måste ju säga att då blir ju hela kristendomen fullkomligt meningslös. Man kan inte fatta att människor mer vill befatta sig med någonting som hör kristendomen till, när man vrakar både tron och Guds bud. Det är ju helt meningslöst. Men det ligger ändå en mening i det. Ja, ett av de viktigaste samtal jag har haft under hela mitt långa liv, det hade jag en aprildag 1928med professor Ole Hallesby i Oslo. Jag hade inte träffat honom förr. Det var några saker jag ville tala med honom om. Och då talade han med mig om den ekumeniska rörelsen, som då var ny. Man hade haft en stor ekumenisk konferens i Stockholm 1925. Och jag råkade vara i Stockholm några av de dagarna, så jag satt ett par dagar och hörde på de där förhandlingarna utan att just begripa vad det hela gick ut på. Jo, men det hade alldeles blivit klart för sig. Han sa, ni vet att när antikrist kommer, då ska han vara religiös. Och den ekumeniska rörelsen, den är en förberedelse för den antikristiska religiositeten. Jag vill säga, detta skriver jag under på till 100%. Jag har skrivit en bok som heter Ekumenismen och Bibeln. Den är mellan 300-400 sidor. Så det tar ett par eftermiddagar att läsa den. Men där har jag lagt fram fakta som visar detta. Den lär komma på norsk nu. Vi har Lundes förlag och jag har kommit överens om det. Och där ska jag tillägga några saker som den kom för 2 år sedan. Det är en del att tillägga till den. För vad vill hela den ekumeniska rörelsen? Den är en sida av enhetssträvandena i vår tid. Den vill åstadkomma sålunda en enhet på det religiösa planet. Och det är klart ifrån början, ifrån 1910, när denna rörelse i verkligheten begynte, att av alla kyrkosamfund i världen åstadkomma en enda kyrka. Jag ska inte ta fram dokumentation nu, för det finns i min bok. Och det märkvärdiga är att man visserligen på ekumeniskt håll tycker illa om min bok, men ingen har till dato visat att något i den är oriktigt. Nej, och det är ju det kommer an på. Det låter ju så fromt detta att det alla ska vara ett. Det låter så fromt detta att det gäller att vi försöker att förverkliga Jesu överste prästerliga förbön att vi alla ska vara ett. När man tänker över saken lite grann, så märker man ju hur bakvänt detta är. Därför att Jesus bad Fadern att de som tror på honom ska vara ett, så som du Fader är i mig och jag i dig. Alltså det var Faderns gärning han bad om. Det var inte en uppmaning till människor att vi skulle laga någon enhet. Det kristnas enhet, det är ingenting som man organiserar fram, utan det är den heliga andes gärning. Och det är inte heller någonting som ligger i framtiden, utan Jesu förbön är hörd. Jag har säkert skrivit om det i en not till Efesierbrevets 4:e kapitel. Där det står vad som utmärker Guds folk på jorden. Det är att vi är ett. Vi är en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Alltså Jesu överste prästerliga förbön, den är hörd. Så det behövs inte att man sitter i Genève och resonerar om vad man kan göra för att förverkliga den. Den är förverkligad. det som i sanning tror på Jesus, det är ett. Men det är ett par tre saker i den ekumeniska rörelsen som man ska ge akt på. För det första det att den bekännelseformel man har, den kallas ju för all del basis och inte bekännelseformel. Den saknar varje värde. Man bekänner att man tror på Jesus Kristus som Guds son i överensstämmelse med skrifterna. Ja, men det betyder inte det ringaste. Utan man har kyrkosamfund, man har bland annat unitariska kyrkosamfund. Och unitarierna förnekar ju bekännelsemässigt Jesu gudom. Och man har ledare som gör narr av tron på Jesu gudom. Jag har anfört också det i min bok. En av de allra mest inflytelserika, nämligen Henry P. van Dusen, som har skrivit att läran om Kristus som Gud och människa, det är destillerat nonsens. Det är inte bara nonsens, utan det är destillerat nonsens. Denna man har varit tongivande i internationella missionsrådet. Jag menar, sådana otrosmänniskor går i spetsen för denna rörelse. Man säger att den vill skapa de kristnas enhet. Man ska väl vara blind på bägge ögonen för att inte se att detta är något som är nedanefter och som kommer ifrån mörkrets värld. Nu är det tydligt att den falske profeten, den falska religiositeten, samarbetar med antikrist, går i hans tjänst. Vi läser ju om det. Och det är ju precis den utveckling vi skönjer inom den ekumeniska rörelsen. Nu, vad sysslar man egentligen med? Jag var med på mötet i Uppsala 1968, satt på pressläktaren och följde förhandlingarna. Och vi fick inte bara höra på en massa tal, utan vi fick stencilerat material mellan 4-5 kilo var, så att vi blev sannoliken upplysta. Och vad var det för ett nyckelord egentligen? Vad var det för ett ord som liksom angav tonen? Det var ordet revolution. I missionsdokumentet som representanter härifrån Norge hade mycket anmärkningar på. Det gjorde sin insats för all del. Så det blev lite hyggligare. Men där finns inte Jesu missionsbefall i dokumentet om mission. Däremot står det att kristna människor ska se med förståelse på revolutionära rörelser som syftar till att åstadkomma ett rättfärdigt samhälle. Jag frågade ideligen, jag frågade somliga som jag träffade, vad menas med ett rättfärdigt samhälle? Varför får vi inte veta det? Kommunisterna anser naturligtvis att det kommunistiska samhället är rättfärdigt. Man går vidare på den vägen. Alltså, det var en grekisk ortodox professor som sa till en av mina amerikanska vänner, han var delegater också, ni ska inte tro att det här är en religiös konferens, det är en politisk sammankomst. Man strävar till samma mål. I Amerika fanns en man som heter Harry Emerson Fosdick. Han kallades modernismens överste präst. Han gick i spetsen för den liberala teologin under tiden mellan världskrigen och var Amerikas mest hörde radiopredikant. Han skrev nu efter kriget, han har dött för något år sedan, han var mycket gammal då, han skrev en uppsats i någon stor amerikansk tidskrift som jag kom att läsa, och jag har den kvar vad det beträffar, där han talar om att det nu inte räcker med att man har en ekumenisk rörelse där man samlar kyrkorna, utan man måste samla alla högre religioner. Och man måste destillera fram de bästa elementen ur alla religioner för att skapa en ny världsreligion som garanterar världsfred. Det är naturligtvis inget officiellt ekumeniskt dokument där det står. men att en så framstående talesman säger så rent ut vad han tänker om den saken, det är signifikativt. Nu kan det hända att detta räcker för att vi ska se det, att vi är långt inne i ändens tid. Vi är långt inne i ändens tid. Det stora fravfallet, det kan knappast bli svårare än det nu. Och att hela världen på det ena eller på det andra sättet mycket snart kommer att inordnas i ett totalitärt system, där den enskilda människans frihet är borta. Både hennes tankefrihet och hennes religiösa frihet. Det är alldeles tydligt att vi är långt inne i denna utveckling. Fast ingen kan veta hur långt stycket är som är kvar. Och varför har nu Guds ord talat om detta? Det har det enda syftet, har vi sagt från början, att hålla oss beredda. Det står inte där för att vi ska få tillfredsställa vår nyfikenhet, likasom kika in bakom förlåten för framtiden, utan det står där för att hålla oss vakande och beredda. Alltså, frågan är kortligen denna. Är jag själv, jag som står och talar här ikväll, är jag beredd att möta Herren? Är jag beredd för den stora martyrtiden? Situationen kan vara den i morgondag att jag bara har att välja mellan att bekänna Herren och lida, kanske dö, eller att förneka honom. Är jag beredd? Vem är beredd? Vad hänger vårt förhållande till Gud innerst på? På det att vi tror på Jesus. Och att tro på honom, det är att ha lämnat sig utan alla förbehåll åt honom. Med all sin synd och hela sin tillvaro. Att ha brutit med alla synder. Och släppt till sig åt honom. En gammal vän sa en gång, jag var nere i ett sånt mörker. Och jag sa till en gammal själasörjare, det värsta är att Gud är så långt borta ifrån mig. Och sa han, vet ni inte att det bara är en sak som skiljer oss från Gud. Och det är obekänt synd. Min vän, det ligger väl ingen obekänt synd emellan dig och din Gud. Det kommer an på det. Och så ska vi säga en sak till innan vi slutar ikväll. Och det är det. Att det tröstetal som vi nu har mött flera gånger i uppenbarligen. Vi har uppenbarligen en och samma innebörd allesammans. Och det är den att Gud vill ge sin heliga andes övernaturliga kraft. Åt sitt folk i ändens tid. Det är ett och annat i våra dagars rörelser på det här området. Man talar om den heliga ande. Ett och annat som man skulle kunna diskutera. Men det är inte anledning att göra det nu. Om någon lär det som är mer eller mindre oriktigt, ska vi inte göra något stort bråk om det i första hand, utan se efter att vi själva får tag på sanningen. Jag hade en gammal affärsman i Sverige som var en andlig människa. Och han brukade säga på det här sättet, du ska ge dig hem åt den heliga ande. Släpp till dig åt den heliga ande. Öppna så att det som ligger i vägen kommer bort. Jag läste för länge sedan en liten bok som heter Den heliga andes trefaldiga hemlighet. Och där stod det om en stad i Amerika där allt konstigt finns. Där det var en sjö uppe på ett berg. Och den gav vatten åt hela staden, hela byn. Men en dag kom det inget vatten. Om man inspekterade ledningen där, vad gjorde man? Om man inspekterade sjön, den var full av vatten. Men någon hade slagit en plugg i ledningen så att det inte kom fram någonting av vattnet i sjön. Ja, kära vän, det är det du kommer an på. Det finns ett hav av kärlek. Det finns ett hav av gudomlig visdom och kraft. Bara det inte sitter någon plugg i vägen och stänger tillflödet till vårt hjärta och vårt liv. Det är det kommer an på. Och så ville vi tacka dig, vår kära himmelske Fader. Du har gett oss åpenbaringen. Denna vägledning för ditt folk i ändens tid. Och vi ber att du hjälper oss alla att ta till hjärtat det ord som vi har begrundat nu. Du hjälper oss att vi inte blir efter på vägen. Inte faller ifrån när den stora försökelsen kommer. Herre, vi ber om detta. Och så ber vi för martyrerna. För alla dessa trosyskon som vi har i Ryssland och i Kina och annorstädes. Som måste lida så bittert för trons skull. Du vill komma till dem med din hugnad och din tröst och din hjälp. Och uppehålla dem och ge dem en gudomlig frimodighet och uthållighet. Vi ber för din kristenhet i Norge. För din kristenhet i Stavanger. Och för din kristenhet överallt i våra nordiska länder. Att Herre sänd en besökelsens tid. Och att du ville låta himmelen rämna och komma hit ner. Med väckelsens ande. Gud, vi ber om allt detta. För Jesus skull. Och så vare vår Herres Jesu Kristi nåd. Och Guds kärlek. Och den heliga andes delat med oss alla. Amen.